Hallå!
Hej Lina, hur är läget? Jag når vår reporter Lina Malers på plats i Syrien. Hon har precis besökt en by i närheten av de mytomspunna drusiska bergen.
Det är en drusisk by mestadels som ligger då alldeles intill den här separationslinjen mellan då Syrien och Israel.
Det här är en plats där en liten religiös grupp, okänd för stora delar av världen, levt genom århundradena. Men i somras fick de plötsligt en kortlivad plats i nyhetsflödet.
As Syria reels from the latest round of fighting between government-backed Bedouin attacking the Druze and Christians in the south.
När omkring 1000 liv spilldes inom loppet av några dagar i en blodig massaker. Och vi ska dit, till de drusiska områdena nära gränsen till Israel, för att titta närmare på hur den här religiösa minoriteten blivit en del av stormaktspolitiken.
Alldeles precis utanför den här byn längs med en väg så är det där jag ser det.
För strax utanför en drusisk by som Lina Malers besöker får hon syn på något som avslöjar att dragkampen om det nya Syrien nu är i full gång.
Ja, men nedstuckna i den här steniga marken så är två israeliska flaggor.
Det här är konflikt om hur yttre makter som Israel och Ryssland spelar under bordet med Syriens minoriteter. Jag heter Viktor Lövgren. Det har gått ett knappt år sedan oppositionens milismän fick Syriens diktator på fall. Idag bor Bashar al-Assad i exil i Moskva. Och i Damaskus styr nu islamisten och den tidigare milisledaren Ahmed al-Shara. Och Ulrika Bergqvist, konflikt har ju tidigare berättat om hur Assads gamla allierade fick lämna Syrien med svansen mellan benen.
Irans ambassad i Damaskus tömde snabbt på folk efter Assads fall och den står fortfarande tom och nedklottrad.
Medan Ryssland, som precis som Iran stred på Assad-regimens sida i inbördeskriget, verkar ha gjort någon sorts comeback. Snart ska ett möte äga rum mellan Syriens ledare al-Shara och Putin.
Det där är ju spännande. Det ska vi alldeles strax återkomma till.
Och det är ju många som vill styra utvecklingen i Syrien så att det gynnar just dem. Turkiet och Gulfländerna till exempel gör stora investeringar just nu. Enligt vår utsända Lina Maler så bygger de allt ifrån skolor till bagerier. Men i det här avsnittet ska vi titta närmare på två andra makter med intressen här. Ryssland och Israel.
Och vi börjar med Israel. Och då blir den där massakern du berättade om väldigt viktig, Viktor.
Syrien är ju ett land med många minoriteter. Vi har kurder i norr vid gränsen till Turkiet, alaviter som under Assad-regimen hade oproportionerligt stor makt och stöd av Ryssland.
Och så har vi den där lite mytomspunna minoriteten druser i södra Syrien som idag har nära kopplingar till just Israel. Och vi ska zooma in på vad som ledde fram till den där massaken i de drusiska bergen i juli 2025.
Syrian government forces have been accused of carrying out a massacre at a hospital during sectarian clashes which erupted just over a week ago. Hundreds of bodies are reportedly piled up in the morgue. Staff at the hospital in the southern city of Suwayda have told the BBC that the forces were targeting members of the Druze community.
Allt startar i sommarvärmen på en landsväg där en drusisk man reser i en bil när han plötsligt attackeras och rånas av en grupp beduiner.
A Druze is being attacked by a group of Bedouins in an incident that in any other occasion could have been labeled as simply a criminal one trying to take the money that he was having or things that he was carrying in his car.
Professor Asher Kaufman, han leder ett fredsinstitut vid Notre Dame-universitetet i USA och är expert på den här delen av Mellanöstern, gränstrakterna mellan Syrien, Libanon och Israel. På en annan plats, i en annan värld, hade den här händelsen med den här drusiske mannen i bilen stannat vid vad den faktiskt är, säger han. Ett rån. En notis i nyhetsflödet. Men nu blir den startskottet för något mycket större.
That sparks immediately into confrontation between Druze and Bedouin tribes in the province of Sweda in southern Syria. And the Druze over there are basically outnumbered by the Bedouins, and that leads to the beginning of these waves of killings and massacres.
I ett Syrien där det bubblar under ytan utlöser rånet en serie av nya värre våldsdåd. Och när våldet trappas upp i den drusdominerade Sweda-regionen behöver regeringen i Damaskus agera. De skickar in sin nyinrättade armé för att stoppa våldet där i södern. Militärfordonen rullar in i de drusiska byarna och städerna. Men istället för att lugna ner situationen förvärras den.
Ashara sends his military to intervene to stop the violence, but instead of stopping the violence, they are led by their Islamist ideology, joining in attacking the Druze.
Delar av armén som består av tidigare milismän, många av dem just islamister, tar parti för de sunnimuslimska beduinerna och deltar i våldsdåden mot druserna. De stämplar druserna som avfällingar, otrogna. I sociala medier cirkulerar videor på drusiska män som får sina mustascher bortrakade. En jätteskymf.
The mustache particularly for Jews religious men, it's a very important cultural symbol. You could not hurt Druze more with regards to humiliating them in public than doing that, but of course there were also massive cases of killings.
Omkring 1000 personer, nära hälften av de civila, dödas inom loppet av några dagar där i juli 2025. Både druser, kristna och beduiner finns bland de döda och FN rapporterar om våld mot både kvinnor och barn.
Ulrika, är det här Israel kommer in?
Ja, Israel har ju gjort räder in i Syrien vid flera tillfällen efter Assad-regimens fall. Och de visar nu att de är beredda att skydda druserna med sin vapenmakt.
We turn now to developments in Syria this morning after Israel launched massive airstrikes in the heart of Damascus yesterday. You see the footage next to me and this is considered a major escalation.
Med druserna som förevändning attackerar Israel arméns konvojer i södra Syrien och Syriens försvarsministerium i Damaskus. Samtidigt tar sig israeliska druser över gränsen för att strida för sina syriska bröder.
The Israeli Druze crossing the border to Syria, trying to reach the Sweda area.
Professor Kaufman säger sig ha hört från flera håll att Israel betalar druser för att slåss och utrustar dem med vapen nu.
And now there are reports that Israel in fact has been paying some Druze with cash and provide them with guns in support of their efforts against the Bedouins, but perhaps even against the military units that Ashara sends.
Vapen som kan komma att användas även mot den syriska arméns soldater om uppgifterna stämmer. Och professor Kaufman är orolig för att det här ska leda till ännu mera våld.
There is a certainly risk of escalation. So Israel has been supporting now these Druze efforts not only politically and not only militarily on the Israeli side but also by paying Druze and arming them.
Så den här massaken är ett exempel på hur Israel gett sig in i Syrien för att stärka sin position efter Assad-regimens fall. Israel motiverar det med att de vill skydda en liten religiös minoritet. Men den israeliska armén är på plats där i södra Syrien också på andra sätt. Och vi ska ta oss dit nu med Lina Mahlers hjälp.
Men du, nu sitter inte jag under någon filter och sånt där som borde göra det.
Och jag ber Lina, som fortfarande befinner sig i Syrien när jag når henne, att sätta sig under den där filten och berätta varför hon valde att resa till södra Syrien.
Ja, men människor berättade att den israeliska armén ska ha gått allt djupare in i den här delen av Syrien. Och jag ville med egna ögon se hur långt in de gått och vad det är de gör där. Så jag tog mig till den här byn Khan Arnabe i provinsen Kuneitra då i södra Syrien vid Golanhöjderna på gränsen mellan Israel och Libanon.
Alla hon دخلوا هاي المنطقه كانوا هون دبابات وضعوا دبابات شفتي هذا التدمير هن من قبل.
Här gick de med stridsvagnar, ser du förstörelsen? Det är efter den israeliska armén, säger Mohammad Al-Fayyad. Advokaten och människorättsaktivisten går runt en byggnad som var domstol och säte för provinsens råd i Khan Arnabe i södra Syrien, kantad av högar av rasmassor. En demilitariserad zon skiljer Golanhöjderna, som Israel ockuperat sedan 1967, från den delen av provinsen som fortfarande är under syrisk kontroll. Men sedan Assad-regimens fall har Israel gått allt djupare in på syriskt territorium. I den här byggnaden där syriska regeringsstyrkor tidigare höll till huserade i månader israeliska soldater. Titta, här har de skrivit på hebreiska, säger Mohammad Al-Fayyad, och kliver runt i resterna de lämnat efter sig. En vägg är täckt av hebreisk skrift. På marken ligger tomma matpaket och vattenflaskor med etiketter på hebreiska utspridda. Delar av fasaden har färgats svart och allt är vandaliserat.
Och Lina, det här kanske säger sig självt, men vem eller vilka är det som har vandaliserat den här byggnaden enligt Mohammed Al-Fayyad?
Han och andra invånare säger att det är den israeliska militären. Och enligt då vittnesmål och rapporter från människorättsorganisationer som Human Rights Watch så har Israel de senaste månaderna skickat in soldater också utanför den här buffertzonen vid Golanhöjderna. De har upprättat baser längs med gränsen, tagit kontroll över vattenreservoarer, jämnat hus med marken och fördrivit och gripit invånare i södra Syrien.
طبعا هاي القواعد العسكريه تبدا منها عمليات التوغل عمليات التوغل هاي اللي هون بمحافظه قنيطره مو بس توغل دوريات مكثفه عمليات اعتقال من هاي القاعده.
Från Israels militära baser startar infiltrationsoperationerna här i Kuneitra-provinsen, och inte bara infiltrationer utan även intensiva patruller och arresteringar, säger Mohammad Al-Fayyad.
När Mohammed Al-Fayyad pratar om de här israeliska infiltrationsoperationerna och arresteringar, vad har han för stöd för det?
Han har vittnesmål, bilder och visar också på sin mobil bilder där han då själv står framför israeliska soldater. Det här är jag, säger han. För några månader sedan så greps han i den syriska gränsbyn Hamadiyya när han filmade nybyggda israeliska baser. De förde in mig på det här området där vi är nu med händerna bakbundna, berättar han. Han blickar ut över kullarna framför sig. Israeliska soldater och stridsvagnar rör sig nu i byar bortom den separationslinje som etablerades 1974. Där ser du gränsen från 1974 års avtal. De har korsat linjen och nu bygger de en ny, säger han. I fjärran skymtar israeliska militärposteringar på kullarna. En kommunanställd man konkar ut trasiga möbler ur den vandaliserade byggnaden. De brukade inte passera den där gränsen, men nu ser jag dem nästan varje dag. Ibland går de in i hus. Jag vet inte vad de gör, säger Abu Hamza.
Men Lina, jag vet att du också träffar några på den här lilla orten som precis varit med om att bli väckta av israeliska soldater mitt i natten.
Ja, dagen innan så greps fyra personer på den här lilla orten. Och en av dem var den här kvinnan, Rana Walid Al-Tawarish, man.
Jag
Jag och barnen sov. Vi blev väldigt rädda, berättar hon i soffan i sitt hem i den lilla orten Jarna Larnabe. Klockan 3 på natten väcktes Rana Wali Daltoares och hennes familj av 2 chockgranater. Ur en högtalare hördes en röst ropa hennes äldste sons namn. De sa så här: Arabi, vi har belägrat huset, ge upp. Antingen överlämnar ni er eller också skjuter vi, säger Rana. Men den 17-åriga sonen så här var släktingar den i natten. Så istället öppnade Ranas man den tunga porten för de israeliska soldaterna. De bar kalashnikov så hade polishundar och drönare, säger hon. Hennes röst darrar. Varför, min äldste son, varför söker ni efter honom, säger Rana att hon frågade, utan att få något svar.
Och vad händer nu när de kommer in där?
Först rusade hundarna in och hoppade på familjens 2 yngsta döttrar. Sen så inspekterade en drönare deras hem och ett 20-tal tungt beväpnade israeliska soldater stormade in i huset. Och de beordrade Rana och döttrarna att sätta sig på marken utanför medan soldaterna förhörde hennes man och sökte igenom varje låda och skrymsle. Nästan 2 timmar senare packade de ihop. Och soldaterna tog med sig Ranas man och familjens telefoner. De tog honom i bara kalsonger och linne. De vägrade att låta honom klä på sig, berättar Rana.
Men Lina, vad säger Israel om varför de grep Ranas man? Alltså, har de angett något skäl?
Hon säger att hon inte har en aning om varför de letade efter honom. Israelisk militär hävdar att de syrier som de gripit tillhör väpnade grupper som Hamas, Hezbollah eller iranska styrkor. Men enligt det syriska inrikesdepartementet och familjemedlemmar så var de gripna civila.
Och kan du säga någonting om hur vanligt den här typen av gripanden och arresteringar är?
Det finns ingen tillförlitlig statistik. Den dagen jag var där besökte jag 3 byar och i 2 av dem så hade 3-4 personer förts bort bara under den natten innan. Advokaten och aktivisten Mohammad El-Fayyad säger att det är minst 35 sen i december, men inte heller han för statistik.
بس بعد ما اسقط النظام صار في مشاكل صار يفوتوا علينا ما كان يفوتوا صاروا يعني يتجرأ يفوتوا.
Tidigare fanns det en gräns som ingen korsade, men efter regimens fall så började de komma in till oss. De brukade inte göra det, säger Anna. Hon har aldrig tidigare tänkt tanken att lämna sitt hem i södra Syrien, men efter de israeliska soldaternas nattliga besök så är hon rädd. Säger att hon inte vet hur hon ska sova om natten.
كأنه هن ما بدهن حدا. كأنه هن بياخذوا المنطقه الجنوبيه ويقضوا علينا كلياتنا مثل منطقه الرفيد والحمديه وهي مناطق اللي عاملين رعب لاهله.
Det är som att de inte vill att någon ska bo här i södern, säger hon. En kort bilresa bort ligger byn Jubat al-Khashab. Och intill den så har israeliska styrkor byggt en av de nya militärbaserna i regionen. Mindre än en kilometer nordväst om byn. De tog bort vår skog, vår mark. Den var flera 100 år gammal. Israelerna har förstört mycket, säger en kvinna. En av byns ledare, Mohammad Mazen Marayud, kliver in i rummet.
دخلوا لهون قال هذا عبيق الرؤيه تبعهم بالنسبه للجيش الاسرائيلي ويجب بدهم يقطعوا ويزيلوا.
De sa att träden hindrade den israeliska arméns sikt och därför måste huggas ner och tas bort. Det är inte bara skog, det är pinjenötter som plockas och säljs, säger Mohammad Mazen Marayud. För invånarna här innebär bygget av militärbasen att de inte längre kan nå sin jordbruksmark. Sen det inleddes har hundratals träd röjts. I juni hade mer än en fjärdedel av skogen norr om byn helt avverkats.
لا هني بالأساس هاي السياسة عندهم توسيع المنطقة العازلة.
Deras politik är att utvidga buffertzonen. De har de punkter som de tog efter regimens fall som de nu befäster, säger Mohammad Mazen Merayed.
Melina, hur motiverar Israel de här operationerna långt inne på syrisk mark?
Israels regering har sagt att de ska demilitarisera södra Syrien så att det inte utgör något hot då för Israel, och att deras styrkor stannar på obestämd tid i de områden som de nu gått in i. Efter amerikanskt tryck så pågår nu förhandlingar mellan Syrien och Israel om ett nytt säkerhetsavtal i gränsområdet. Och Byelstan som jag träffar säger att det kan vara en av anledningarna till att Israel nu ökar pressen på invånarna.
هذا اللي بسبب الضغوطات هاي ضغوطات على الشعب وضغوطات على الحكومة السورية وخاصة بسبب الوقت هذا الحكومة السورية في إذا في عمل عسكري أو ذاك في قدر العمل العسكري فالضغط هذا مشان توصل لحل سياسي باللي بدها اياه.
De går in och ut ur området, sätter press på folket och på regeringen. Regeringen är i dagsläget inte kapabel att svara militärt. Det här trycket är för att nå en lösning som de vill ha, säger han. Han beskriver den utökade israeliska närvaron i gränsområdet efter Assad-regimens fall som en ny ockupation.
Kamel innas, vid vujuden hon. Vujud Israel hon är vujud ihtilal. احتلال مثل ما احتلوا الجولان مثل ما احتلوا فلسطين وجوده هون الناس بتعتبره احتلال.
Alla är emot Israels närvaro här. De ser det som en ockupation som berövar dig din mark, säger han.
Så Lina, man kan säga att det är ett kompakt motstånd mot de här israeliska operationerna och israelisk närvaro.
Ja, här i byn Jabhat al-Khashab är det det. Men så kommer jag till nästa by som bebos av minoriteten druser. Och där låter tongångarna helt annorlunda.
بالنسبه لاسرائيل بعد الايجابي ايجابي لان هن يقدموا مثلا للمريض يقدموا للاسعافات يقدموا.
Den israeliska närvaron är positiv för byn. De ger sjukvård och ambulanser. Dessutom skyddar deras närvaro oss genom att avskräcka andra från att attackera oss, säger Nabi Shahin.
بدون ما ندعينا هنا هي عم تحمي يعني لان شايف في ظلم في قتل وفي بدون دعوه هي اللي عم تحمي.
Utan att vi ber om det skyddar Israel, för det finns orättvisa och det finns dödande, säger han. Efter attackerna i staden Sueda kapade byn hade relationerna med de sunnitiska byarna runt omkring. Nabi Shahin hävdar att män från grannbyarna deltog i massakrerna.
يعني الناس كانت من جبهة من خان أرنبي من هذه راحت الناس اللي قتل أهلنا بالسويدة يعني.
De som åkte till Sueda kom från Jabhat al-Khan Arnabe, de som dödade våra familjer i Sueda. Bilarna de stals i Sueda såldes här, säger han. Han säger att han inte har något större hopp om att regeringen kommer att vidta åtgärder mot de människor som deltog. Som han ser det så behövs Israel för att skydda den drusiska minoriteten.
ذبح اللي صار والتعذيب والقتل والتشريد بكافة الأحوال يعني. يعني صار تنكيل بالجثث اللي حرقوه قاعد اللي.
Efter det som hände i Sueda, slakten, tortyren och dödandet och fördrivningen i alla former. De skändade och brända kropparna. Byn Hader var transitpunkt för druser som sårades i Syrien och fick vård i Israel i samband med attackerna. Bara några meter utanför byn är israeliska flaggor nedstuckna i marken. Trots att det här alltså är en del av den zon som ska vara demilitariserad. Bakom en vägspärr står ett tiotal israeliska soldater. En FN-konvoj passerar förbi. Enligt avtalet från 1974 så ska området vara demilitariserat och övervakat av FN. Men israeliska styrkor rör sig alltså nu inom och utanför zonen.
Lina, när jag hör om den här byn Hader och att Israel erbjuder sjukvård och andra former av stöd så låter det i mina öron som en skärmoffensiv mot de syriska druserna.
Ja, det låter det som. En grannbyn, Jabhat al-Khashab, som inte är drusisk blev också erbjuden israelisk sjukvård men sa nej.
نحن بالأساس أول ما دخلت إسرائيل لهون واخذت نقاط، عرضت علينا أنه نجي نحن نعمل نقاط طبية، تجي تقدم مساعدات للناس، شو في معاناة محروقات هي شغلة، والناس رفضت.
När Israel först kom in här och tog posterna så erbjöd de oss också sjukvård och hjälp till människor. I Hader sa de ja, här vägrade folk, berättar Mohammad Mazen Murayed.
Så Lina, här har vi två byar med två vitt skilda perspektiv på Israels inblandning i den här delen av Syrien.
Ja, men i en sak så är de överens, att deras framtid avgörs långt bortom Syriens gränser.
مش بيد البلد يعني كدول قاعد تشتغل شغله دول مش بيد البلد.
Vårt öde ligger inte i Syriens händer, konstaterar den drusiske andlige ledaren Nabi Shahin. Andra länder eller FN måste gripa in. Det finns ingen annan lösning än via andra länder, säger byäldsten Mohammad Mazen Murayed.
Alla amal askari ma fi ghayr at-tadakhul allihi huwa an tariq al-dawl al-dawl aw an tariq al-umam al-muttahida wal-undub ma fi ghayr hik yani hal bi wasat ad-dawl.
Ulrika, vi har hört om hur israelerna flyttat fram sina posteringar och sina flaggor in på syrisk mark. Men också om hur bybor längs gränsen oroar sig för att bli gripna av israelisk militär.
Och även om Israel hävdar att de vill skydda druserna i den här regionen, är alla druser inte övertygade om att det här är rätt väg. Lina Malers fick nyligen en intervju med Libanons högste spirituella ledare, den drusiske politikern Hador al-Gadbani. Han säger att han är rädd att Israel vill splittra Syrien och även Libanon. Och att Israel tyvärr lyckades använda druserna i Sweida för att uppnå sina egna syften.
لمنع استخدام الدروز في حسابات الدول وللأسف إسرائيل نجحت باستخدام دروز السويدة في مشروع.
Att söka stöd från Israel har varit en kontroversiell fråga bland druserna där i Syrien. Israel har ju länge varit landets ärkefiende. Under inbördeskriget har allianser kommit och gått också i den här drusiska regionen. Druser har traditionellt stöttat Assad-regimen och pressades att göra det även när inbördeskriget bröt ut.
And they mainly tried to stay neutral in the war, not successfully in fact, because the Assad regime pressed them to join forces with the Syrian military against the opposition. The opposition targeted them and you could see that tension throughout the civil war.
Och Victor, inbördeskriget ledde också till en spricka i det drusiska ledarskapet där i Syrien. Och en person som fortfarande faktiskt är högst relevant, han står i centrum för allt det där.
Hikmat el-Hajri that took the leadership, the spiritual leadership of the Druze in Syria in 2012. On the one hand supported the regime, the Assad regime.
Hikmat al-Hajri fick den officiella rollen som andlig ledare för druserna i Syrien 2012, precis i början av inbördeskriget. Men hans stöd till Assad och närmanden till Israel gjorde honom till en kontroversiell figur. Och det här gjorde att han tappade stöd från delar av druserna i Syrien.
That led to a split in the spiritual leadership of the community. And you can see that even today.
Professor Asher Kaufman har följt den här drusiske ledarens kohandel med Israel.
During this more than a decade of spiritual leadership of the Druze in Syria, he has also been in very strong connections with the state in Israel and with the Druze in Israel. To see how Israel could leverage its influence on the Druze in southern Syria for its own it's on advantage.
Al-Hadr har jobbat på relationen till både Israels högste ledare för druserna och nätverkat mot den israeliska regeringen. Och det där är det som ger resultat nu.
And you see these connections now bearing fruit with Israel's involvement in southern Syria in full coordination with al-Hajri.
Det finns de som menar att Israel underblåser drusisk separatism. Veckorna efter den där massaken i Sweida samlas hundratals druser i demonstrationer i flera städer i södra Syrien. Vissa bär på den israeliska flaggan och andra på plakat med krav på drusiskt självstyre. Men det finns en inbyggd risk i att ta emot hjälp från Israel. Det påpekar Aron Lund, författare och analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut som skrivit mycket om Syrien.
Det är många druser som har känt att de behöver det där stödet. Men det där blir liksom en självförstärkande spiral på något vis, för att ju mer druserna associeras med Israel i andra syriers ögon, desto mer ses ju de som en femte kolonn som man inte kan lita på allt det här, va? Så det där förstärker ju fientligheten samtidigt, men det driver ju dem ännu längre in i Israels läger.
För Viktor, den där massaken i somras verkar ju trots allt ha enat druserna där i södra Syrien kring en sak. De ser ingen annan utväg just nu än att vända sig till Israel.
This was probably the moment or the watershed event that made many Druze in Syria realize that without a massive protection from Israel they might be facing if not extinction then at least a serious threat to their physical well-being.
Men Ulrika, om vi lyfter blicken lite, vad har Israel för större skäl att avancera i Syrien? Alltså förutom att, som de hävdar, skydda druserna mot övergrepp?
Enligt Aron Lund så är ju ett av de viktigaste målen för Israel att motarbeta Turkiets ökade inflytande över Syrien. Turkarna, som ju är extremt kritiska till Israels krigföring i Gaza och står nära Hamas, har ju också täta band till Ahmed al-Sharra där i Syrien. Men Aron Lund säger att Israel i största allmänhet nu också ser en chans att ytterligare förbättra sitt säkerhetspolitiska läge förstås.
Tidigare var man orolig för Iran och Hezbollah i Syrien, att det skulle byggas upp robotarsenaler och det byggde vapen åt Hezbollah och allt det här. Allt det där är borta nu. Så för Israel har man tagit ett enormt kliv framåt, men man har också samtidigt tagit mer territorium, man har de här nya möjligheterna och man vill inte släppa dem heller, man satsar på max liksom.
Som vi hörde i Linas reportage, Viktor, så ryktas det ju om att Israel och Syrien ska komma att ingå ett nytt säkerhetsavtal. Och i de här förhandlingarna har ju Israel helt klart de bästa korten.
Så man går in i det här väldigt hårt och säger till USA att vi ska ha allt det vi har, och om vi ska sluta bomba ska vi dessutom ha till exempel en flygkorridor så vi kan angripa Iran via syriskt luftrum när vi vill, och den här typen av saker. Man lägger fram nya krav.
För det syriska styret däremot är förutsättningarna att nå ett bra avtal inte så goda.
För dem är ju det här ett väldigt dåligt avtal. De har sagt ungefär att vi kan tänka oss ett säkerhetsavtal med Israel, men det bör gå ut på att vi går tillbaka till det status quo som rådde före kriget. Det vill säga att ni ockuperar Golanhöjderna, vi gillar inte det, men vi gör inget åt saken, och vi är liksom ensamma att vara oense om det. Och sen i övrigt inga angrepp från någon sida. Och Israel vill ju inte det, utan man har tagit mer sen dess, man vill bara gå längre, man har fått aptit på mer så att säga.
Och enligt Lund finns det bara en aktör som kan ändra den här skeva maktbalansen.
Den enda som kan få Israel att backa i någon av de här frågorna är förstås USA.
Diskussionerna om ett säkerhetsavtal mellan Syrien och Israel är ett av många heta ämnen i Damaskus, där dragkampen om det splittrade landet pågår inför öppen ridå. Och vi ska ta oss dit, för där i Damaskus berättar Lina Malers om hur högursmöte efter högursmöte avlöser varandra i den gamla stadens vackra palats.
Men det är utländska delegationer i Damaskus nästan var och varannan vecka. Jag var på ett av palatsen här om veckan där de hade rullat ut röda mattor. Det var Tom Barrack, USAs sändebud, Jordaniens utrikesminister som kom på besök. Vattenglasen fylls på, tre flaggor. Skrev under papper med enormt pressuppbåd med då syriska journalister som bevakar det här.
America utilizing its resources at home and in the region to provide the Syrian government with its own resources for its own people.
Ja, USA finns på plats och verkar ha tagit en tydligare ledarroll i Syrien än vad många bedömare trott. Presidenten i det nya Syrien, den tidigare milisledaren och islamisten Ahmed al-Shara, han har ju länge stämplats som terrorist av bland annat just USA. Så det här är inte en helt given vänskap.
Nej, och USAs pragmatiska inställning till Syriens nya ledarskap är faktiskt en av jokrarna det senaste halvåret, enligt Syrien-kännaren Aron Lund.
Ja, den stora förvåningen är ju just USA. Biden-regeringen öppnade upp ganska försiktigt mot den nya regimen i Syrien och ville ha lite sanktionslättnader, satsade på stabilitet och sådär, men var ganska orolig inför Shara och hans bakgrund liksom.
Men president Biden försvann ju, som vi alla vet.
Sen följde det flera månader när Trump-regeringen egentligen inte gjorde någonting och verkade mer och mer fientlig, och det såg ut som att sanktionslättnaderna kanske skulle rullas tillbaka och man skulle inte ha en hård linje, och i så fall skulle Syrien förmodligen kollapsat ganska fort. Men sen vände det bara, plötsligt över en natt i princip.
Och här verkar gulfen ha haft ett finger med i spelet.
När Trump åkte till Saudiarabien talade med Mohammed bin Salman, kronprinsen där, hade tidigare talat med Erdogan och Macron och andra som hade uppmanat honom att lyfta sanktioner. Och så bara gjorde han det. Och sen har hans sändebud i regionen, Thomas Barak, som också är Turkiets ambassadör, gått hårt in för att bygga nya relationer med Syrien och hjälpa den här nya regeringen att hitta fotfäste och få investeringar och sånt där.
Okej, så det där mötet på röda mattan är tecken på en faktiskt växande vänskap?
Det verkar så. Men i bakgrunden finns såklart en hel del annat.
Sen finns det ju också Israel-faktorn. Det finns ett land i världen som kan hålla tillbaka Israel eventuellt, och det är USA. Och eftersom Israel har gått fram jättehårt mot den nya regeringen i Syrien, mycket hårdare än mot Assad, man har bombat, man har börjat uppmuntra drusisk separatism och mycket annat, så ser ju de själva att vår enda möjlighet här just nu är att luta oss så nära amerikanerna som möjligt, att de håller tillbaka israelerna. Det är ytterligare en grej. Den israeliska, väldigt aggressiva politiken mot Syrien efter Assads fall har också drivit Syrien närmare USA.
Attacken på druserna i Sweida i april 2025 och de efterföljande israeliska attackerna mot den syriska militären har gjort det svårt för det nya styret att uppnå sin dröm, det vill säga full territoriell kontroll över landet. Men det har också tvingat fram en oväntad geopolitisk förlikning mellan president al-Shara och en av hans tidigare ärkefiender, Ryssland. I oktober är det sagt att Syriens ledare ska besöka Moskva för att träffa Vladimir Putin.
Och bara för att påminna här, Viktor, Ryssland var alltså tillsammans med Iran en av de viktigaste garanterna för den tidigare diktatorn Bashar al-Assads styre.
Ja, och Ryssland är ju verkligen hatat i stora delar av Syrien, inte minst för sina totalt hänsynslösa bombningar av till exempel miljonstaden Aleppo under inbördeskriget. Ahmed al-Shara har ju också krävt av Ryssland att de ska överlämna Bashar al-Assad, som befinner sig i Moskva, för att kunna ställa honom till svars för misstänkta krigsbrott. Men frågan är hur viktigt det där är för honom just nu.
It's not actually that important for him whether Assad is in Russia or is in some other places.
Nikita Smagin är rysk mellanösternexpert som tidigare jobbat för den statliga ryska nyhetsbyrån TASS i Teheran, men som idag befinner sig i exil i Azerbajdzjans huvudstad Baku. Därifrån bevakar han Rysslands ställning i Mellanöstern. Och han tror inte att al-Shara bryr sig så mycket om Bashar al-Assad.
He is an extremely pragmatic leader. extremely pragmatic.
Han är en väldigt pragmatisk ledare, säger Smagin, och pekar på alla skiftningar i allianser som al-Shara gjort under sitt liv. Bara det att han har brutit med terrornätverket al-Qaida och sökt samarbete med grupper i Syrien som i grunden motsatt sig hans islamistiska världsbild.
He's thinking about surviving, he's thinking about succeeding.
Allt al-Shara bryr sig om är att överleva och lyckas regera ett splittrat och svårstyrt Syrien, menar Nikita Smagin. Och det är i strävan efter det målet som Ryssland nu kommer tillbaka som en spelare i Syrien.
För först tänkte man väl ändå att Ryssland var helt uträknade?
Verkligen, och vi kanske bara ska påminna oss själva om hur det lät då, i december 2024.
What a painful sight for President Vladimir Putin.
Förutom att al-Sharas nya styre krävde att Assad och hans stulna pengar skulle överlämnas till Syrien, så började den nya regimen helt avveckla rysk militär och ekonomisk infrastruktur i landet.
The troops he sent to Syria to shore up Russian influence in the Middle East 9 years ago forced to retreat.
They started to pressure Russian presence, and we saw like numerous attacks on Russian assets.
I februari 2025 attackerades den ryska flygbasen i Khmeimim med drönare, oklart än idag av vem. Månaden innan hade Ryssland tömt sin flottbas i kuststaden Tartus på stora delar av personalstyrka och större skepp. Och ekonomiska avtal sades upp, till exempel när den syriska centralbanken upphörde att trycka sina sedlar genom ett ryskt företag. Men så vänder allt sommaren 2025.
Let us start with a fast developing story in Syria.
När Israel skruvar upp sitt militära engagemang i Syrien.
There was a big turn in their policy in the middle of summer after the Israelis started to attack Damascus.
Because Israel has carried out strikes on Syria's military headquarters in Damascus.
När Israel med sin starka militärmakt pressar Syrien har al-Shara insett att Syrien inte har råd att bryta med Ryssland, säger analytiken.
They understood that at least for now they don't have a leverage to break with Russia.
Och i samband med Israels intrång börjar det hända grejer. Möten på hög politisk nivå hålls mellan de två länderna.
Defense ministry and foreign ministry. They visited Russia in July. They even foreign ministry had negotiations with Putin.
Möten som utmynnat i konkreta nya avtal. Syriens centralbank har till exempel återigen upphandlat ett ryskt företag för att trycka syriska sedlar, precis som under Assad-tiden.
There was some evidence that Russian patrols are back in Syria.
Det finns tecken på att ryska militärpoliser återigen patrullerar delar av landet åt den syriska regimen. Bland annat i kurdiska områden i norr, men även i de södra delarna, som ett direkt sätt att väga upp det israeliska inflytandet. Enligt Nikita Smagin är det här precis samma roll som ryska styrkor spelade under Assad-regimen, nämligen att begränsa israelernas möjlighet att attackera syriska mål.
Russian presence limits Israeli ability to strike Syrian territory. So Russia wasn't involved directly in confronting Israeli attacks, but its presence by itself was a kind of a limitation.
Det är väl så att Syrien vill ju inte i onödan så göra sig till fiende med ett mäktigt land som Ryssland som har vetomakt i säkerhetsrådet, vilket påverkar exempelvis deras terrorlistning.
Syrienkännaren Aron Lund pekar också på att al-Shara helt enkelt inte har råd att ignorera en så stor maktspelare som Ryssland i ett bräckligt inrikespolitiskt läge.
Man har också dragit nytta av ryssarna som har varit ganska smidiga sedan Assad föll. Exempelvis har Ryssland levererat olja, man har levererat vete. Och det är saker som Syrien desperat behöver. Den syriska regimen har ju bara behov. Bara många stora behov.
Frågan är väl vad Ryssland menar att de kan få ut av det här?
Ja, men Precis, och där är ju den stora knäckfrågan såklart ryssarnas marinbas i den syriska kuststaden Tartus och deras flygbas i Khmeimim, som har varit två kronjuveler i Rysslands kamp för globalt inflytande. Och enligt syrienkännaren Aron Lund har de fått stöd för att behålla de här baserna från ett annat land som vi redan har pratat om i det här programmet, Israel. Och han refererar till ett avslöjande som kom under första delen av 2025.
Det är att Israel har lobbat USA att låta Ryssland behålla sina baser i Syrien. Och det är ju intressant, och det handlar väl förmodligen om att man ser det i samma perspektiv. Man ser det som ett sätt att splittra upp Syrien.
Enligt Aron Lund ligger det i israelernas intresse att stormakter som Ryssland, men även USA, stannar i Syrien. De här ländernas närvaro har ju varit starkast i områden med en stor andel minoriteter.
De ryska baserna finns i de alavitiska kustområdena. Man tänker att Ryssland kan vara någon sorts skyddsmakt där. Vi kan vara någon skyddsmakt i söder åt druserna. Kanske USA stannar upp hos kurderna i nordöst. Och så ser man väl också Ryssland som en potentiell motkraft mot Turkiet som man ju oroar sig för.
Men frågan är hur invånarna i kuststaden Tartus, där ryssarna länge haft sin marinbas, själva ser på en eventuell comeback för Putins styrkor. Vår reporter Lina Malers begav sig dit för att försöka ta reda på till vilken utsträckning ryssarna verkligen lämnat och vilka andra länder som i så fall tagit deras plats.
I hamnen i Tartus vid Syriens kust håller ett fartyg på att lasta av flera ton ris från Kina. Representanter från Syriens nya styre visar runt. Det här är cement, byggmaterial, säger de, och pekar på ett annat fartyg. Längs med pirerna ligger ett 30-tal stora fartyg på rad. Containrar är staplade på varandra. Här är de geopolitiska skiftena i Syrien tydliga. I åratal var hamnen i ryska händer, men efter Assad-regimens fall sa Syriens nya regering upp avtalet. Nu har de istället slutit kontrakt med ett emiratiskt företag. Hamnförvaltningen delas nu mellan den syriska sidan och den emiratiska internationella, säger hamnchefen Josef Arnous, som ansvarar för avdelningen för investeringar. På det femstjärniga hotellet intill hamnen checkar nu emiratiska affärsmän in. Tidigare speglade hamnen Syriens allians med Ryssland. När Moskva ingrep i kriget 2015 för att stödja Assad säkrade de ett 49-årigt kontrakt. 65% av vinsten gick till ett ryskt bolag. Det ryska företaget som arbetade här förstörde mer än det byggde upp. Det var inget underhåll av maskiner eller infrastruktur, säger Josef Aronos. Utanför hans kontor sitter fortfarande en skylt med text på ryska. Den är gammal, säger Josef Arnous och river ner skylten. Det råder febril aktivitet i hamnen. Enligt ledningen har de gått från att lasta 120 000 ton till över 700 000. De exporterar nu gödslingsmedlet fosfat till Turkiet och Rumänien och har skickat 15 000 får till Saudiarabien. Ledningen säger att de hoppas kunna bli en viktig hamn för transittrafik mot Gulfstaterna. Istället för att behöva passera Suezkanalen, Röda havet och sen runt till Persiska viken kan man direkt via Tartus transportera varor till Gulfen och Arabiska halvön, säger Josef Anous. Tartus hamn är en pulsådra för den syriska ekonomin tack vare sitt strategiska läge vid östra Medelhavskusten, säger han. Maktskiftet i hamnen gick fort. När arbetarna kom tillbaka till jobbet efter regimens fall hade allt förändrats. Läget var normalt, men ledningen var helt annorlunda, berättar hamnarbetaren Hossam. Hamnens nya styre kom från Idlib. Nu ska de dela driften med emiratiskt ägda företaget. För cirka en månad sedan kom de för första gången för att göra en utvärdering av hamnen och testade maskiner, berättar Hossam. Men helt har inte ryssarna försvunnit från hamnområdet. Det finns fyra pirer ungefär innan ryssarna. Den ryska basen är längre bort, säger Hossam, och pekar på pirerna som sticker ut i vattnet. Med hamnkontraktet säkrade Moskva inte bara driften av hamnen utan också ett avtal för en flottbas. Efter Assad-regimens fall flyttade Ryssland utrustning från basen. Men ryska soldater är fortfarande stationerade här. Nu finns ryssarna på den här delen, säger han, och visar på en karta. Det går inte en dag utan att ett ryskt flyg landar på basen som transporterar officerare mellan den och Hmeymeim-basen, säger Mahmoud, och refererar till en rysk flygbas en timme norrut. Framtiden för Rysslands baser i Tartus och Hmeymeim är oviss.
Al-Qaida al-Russiya allati kanat fi Hmeymeim tam tawsi'uha ala addat marahil taqriban kanat qaida saghira thumma tawassa'at bitadrij hatta asbahat bi shakliha al-hali taqriban manṭiqat Hmeymeim akhadhat yani min tawassu' taqriban bi nisbat akthar min 30% min al-aradi al-muhita bi al-Qaida.
Den ryska basen har utvidgats i flera etapper. Den var liten men har vuxit tills den idag omfattar mer än 30% av marken. Runt basen säger den syriska undersökande journalisten Kamal Shahin som bor i Latakia. I början av september sa Syriens utrikesminister Assad al-Shibani att Syrien nu ska inleda ett nytt kapitel i relationen till Ryssland. Ryssarna förlorade en stor del av sina intressen i Syrien. Det nya systemets försök att återknyta kontakter till Ryssland och börja återuppbygga är kanske ett försök att ge ryssarna ett tröstpris, säger Kamal Shahin.
محاوله النظام الجديد التواصل مع روسيا واعاده البناء هي ربما محاوله لتقديم جائزه طرديه للروسي.
Som han ser det kan flygblasen Hmeymeim bli en del av det tröstpriset. I städerna längs med kusten är den minskade ryska närvaron tydlig. Tidigare gick ryska soldater runt på gatorna, köpte varor och besökte badorterna. Nu syns de sällan till, berättar invånarna här. På en strand in till hamnen har en familj från Rastan slagit sig ner. Deras hemstad var ett av oppositionens starkaste fästen. Den totalt förstördes under kriget till stor del av ryska bomber.
Alla kulla ita lazim kun yani nshil al-umf w nshil al-qatl w nshil al-damar w nahna bil akhir lazim kun kulla ita ntaayash w na'ish nahna ka insan bayn dawl kulla ita kan Russia w kan ay dawla kanat.
Nu måste vi bort från våld, död och förstörelse. I slutändan måste vi alla leva tillsammans, med alla länder, till och med Ryssland, säger hon. Ryska delegationer har besökt Damaskus och nästa månad väntar Syriens president delta i toppmöte i Moskva. Kvinnorna vid havet är övertygade om att om man åker dit så är det för att det ligger i deras, syriernas, intresse.
I oktober ska al-Shara alltså resa till Moskva för att delta i ett möte mellan Putin och ledare för arabländer. Analytikern Nikita Smagin tror att ryssarna kommer försöka få till ett avtal som gör det möjligt för dem att behålla både marinbasen i Tartus och flygbasen i Hmeymeim.
These two assets are key for their presence in the Middle East and also it's crucial for their policy in Africa.
De här baserna är nyckeln till ryssarnas närvaro i Mellanöstern, men också en viktig hubb för Rysslands förehavanden på den afrikanska kontinenten, säger Smagin. Hur det kommer gå för Putin att övertala Al-Shara att behålla baserna är oklart, menar analytiken. Men han är säker på en sak.
I think that generally it's a kind of a short-time strategy, and long-term they're not interested in Russian presence in Syria.
Och skulle det syriska styret lyckas ro i hamn ett säkerhetsavtal med Israel, som det nu ryktas om, då kommer Rysslands position i landet återigen försvagas.
If they will get to it, then actually the Syrian government won't need Russia anymore.
Och med den analysen avslutar vi det här avsnittet av Konflikt. Reporter på plats i Syrien var Lina Malers. Tekniker Rasmus Håkans och Kalle Hedlund. Producent Ulrika Bergqvist. Jag heter Viktor Lövgren.